Senast jag stod här så vigde ett par. Så har varit 7 veckor av predikoabstinens här bakom. Så jag hoppas inte att jag är så där överdrivet entusiastisk idag. Men jag ska försöka att hålla mig inom den sansade strukturen. Jag har en bibelvers eller en par verser från första Johannesbrev. Och det är kanske några av de absolut bästa verserna i hela Bibeln. Det är ju farligt att säga, man har ju alla sina favoriter och en vissa hejar på en bok, andra hejar på en annan bok. Men jag tycker det här är så otroligt bra. Första Johannesbrev kapitel 4, vers 16, så tar vi några verser där. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har fått från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Jag har sista året, årena, kanske 2 år tillbaka, stött på ganska många människor som du och jag, de flesta av oss i alla fall, har levt som kristna. Men där någonting har hänt i livet de sista åren där man börjar ifrågasätta om det som människa är möjligt att i den här världen kunna leva som kristen. Och då frågar jag, vad menar du? Och då svarar han eller hon till mig, jo, men de kraven som finns inom kristendomen är så tunga och så många. Och så börjar de nästan rabbla upp alla de här 3200 lagarna och paragraferna som de hade i gamla förbundet. Och då frågar jag mig, men vad har då Jesus gjort? Om du nu lever kvar i lagen. Och jag själv funderar, jag själv brottat, så jag är ju allt annat än fullkomlig på den här frågan. Men Gud hjälpte mig lite under våren genom att ge mig en syn direkt från Kina. Jag vet inte om det var någon livestream därifrån, men jag fick en syn. Och så såg jag mitt allt i den här synen så en kinesisk man som blev kristen. Och samma dag han blev kristen så kom någon form av säkerhetspoliser och tog honom. Och så förde de honom in i en fängelsecell, och i den var han resten av sitt liv tills han dog. Nu minns inte om det var 10 eller 20 år. Och jag funderade lite på det där, och medan jag funderade och hade igång mina, ska jag säga, energifyllda hjärnceller, så kom Gud och så ställde han mig en fråga. Han sa att, Anders, var den här mannen mindre värd än vad du var? För att han inte gjorde en enda gärning för mig hela sitt liv. Och så började jag fundera, vad menar du, Herre? Och så slog det mig att jag tror i alla fall Gud menar när han gav mig den där synen att vi så många, vi kristna, oavsett, eller vi främst här i västvärlden, har en tendens i att koppla vårt värde i att vi på något sätt godkänner oss själva att vi är kristna enbart om vi lever ett liv där vi håller alla lagar, paragrafer, ber våra böner, läser vår bibel. Då på något sätt har vi den här OK-stämpeln på oss själva, och då kan vi acceptera att vi är kristna. Och på något sätt, min värld på något sätt vändes upp och ner lite av den där bilden som Gud gav mig när han sa att den här mannen, nyfrälsta mannen, han hann inte göra någonting. Och när Gud ställde den här frågan till mig, som jag sa, jag vill ställa den till dig också. För vi hamnar lätt i den där situationen där vi börjar fundera att vårt värde, det hänger mer i vad vi gör än vad han har gjort för oss. Och det tyckte jag var så fint av Gud att visa det där åt mig. Jag hoppas han visar det åt dig också. Att inte är vi olika värda bara beroende på vad vi presterar, oavsett vilken livssituation vi har hamnat i eller har gått igenom, så är vårt värde ändå inte fast bestämt i hur bra vi lyckas, utan det är hur bra han har lyckats. Och det är lite bakgrunden till min predikan som jag har gett titeln att vi älskar därför han först har älskat oss. För jag tror att vi behöver förstå det här, kära vänner. Du och jag, vi behöver förstå det här innan vi gör någonting överhuvudtaget alls annat. Och jag har en par punkter här då. Och där hittar en del hemligheter i den här versen, texten. Jag har studerat den på många språk. Det är sällan man gör det, men nu har jag, jag har haft 20 veckor på mig som han drar igenom. Lite olika tolkningar och bibelöversättningar och grekiska och lite engelska och sånt. Men för det första, när jag läser den här texten så ser jag hur Johannes bygger upp den här versen på, eller den här versen på ett väldigt speciellt sätt. Och vad jag finner här i början är att han målar upp ett mål. På något sätt ett slutresultat för människan. Hur han på något sätt tänker att yes, det är så här det ska gå för människan. Och jag ser att för, jag har tre saker jag funnit här som ni läser där på väggen. Att vi behöver förstå vem Gud är. Versen börjar med att Gud är kärlek. Han på något sätt slänger ut den där på något sätt sanningen för oss och vi har ingenting att säga emot den. För han bara konstaterar att Gud är kärlek. Och jag tror att innan vi gör någonting annat, du och jag, så vi fattar det här. Att ja, men Gud är kärlek. Och jag skriver så här att innan vi kan ha en rätt bild av Gud, bör vi förstå vem Gud är och hur mycket han älskar oss. För vår Guds bild präglas många gånger av de sociologiska faktorer som finns runt omkring oss i samhället. Alltså, om vi ska göra en snabb opinionsundersökning någon gång här mitt ibland oss och ska på något sätt fråga oss själva att vem är Gud för oss? Så kan det hända att någon skulle säga, ja men Gud, han är kärlek, han älskar mig. Och det är jättefantastiskt och det är vackert och fortsätt med det. Men jag är också lite illa rädd att många av oss skulle på något sätt säga, ja men Gud älskar nog mig om. Och så får man ibland en sån här känsla av att Gud älskar mig enbart om jag har gjort mina läxor så att säga. Om jag på något sätt håller mig i styr och på något sätt har levt ett gott liv. Jag kommer gå in lite på det senare. Men för det första, vi behöver förstå att Gud är kärlek. Och för det andra, och det här är en lite så provokativ sak. Vi ska inte behöva vara rädda för döden. Bibeln säger att vi ska vara frimodiga på domens dag. Men jag har hört här historier av samlingsmedlemmar som har jobbat på vårdhem och sagt och berättat åt mig historier om att pastorer på dödsbädden ligger och har ångest över att ska Gud alls acceptera dem. Och då tänker jag när jag hör en sån historia att har vi byggt fel från början? Om allting är snedvridet. Paulus påstår och säger att det finns ingen annan grund än den som redan är lagd i Kristus. Det betyder lägger inte vi grunden i Kristus så har vi ingen grund. För det finns ingen annan grund än den som är lagd i Kristus. Och det betyder, bygger vi på ett annat sätt så kommer det förr eller senare att rasa ihop. Men kära vänner, kombinationen med att Gud är kärlek i ditt liv ska också resultera i att du kan vara frimodig på domens dag. Du behöver inte vara så nervös och tänka att om det kommer nog Gud, han kommer nog åtminstone peka på den där ena händelsen som hände den 7 augusti 2007 i parken. För min del får han säkert göra det om någon ska ha glädje av dig. Men jag tror vi behöver rikta om lite den här bilden, den här Guds synen som vi har. Som mycket bara hänger med straff, dom hela tiden. Ibland tycker vi om att skrämmas och vi predikanter har ju haft en sån tendens ibland. Att omvänd dig annars brinner det snabbt omkring dig. Men jag tror vi ska inte säga så mycket sånt. Utan i stället ska säga, men kom till Gud, han är räddningen för dig. Kom till Gud, det är han som kan ge dig det här livet som du längtar efter. Det är han som är meningen med livet. Så som jag tycker det i alla fall. Så tanken med Gud, eller som Gud har med oss, där vi ska få uppleva den relationen med honom som han hade tänkt från begynnelsen. Och där skriver jag någonting här halvt radikalt, att beviset på att vi har mött honom och hans kärlek är också att vi får uppleva en fullständig frihet. Och i den friheten så finns också det här friheten från att vi är frikända på domens dag. Skuldebrevet som i sin kraft vittnade mot oss, det är överstryket och det är bortslängt och det är glömt. Och vi står där fria. Trots att vi gör fel och trots att vi har våra brister, och Gud visade det också till mig här om året. Det är två saker som har präglat mig ganska mycket sista året i den här frågan. Den andra saken var att Gud visade för mig att när jag var nyfrälst så fick jag vara med om ganska mycket under mirakel, och än idag får man ju vara med om det lite nu som då. Jag vill vara med om det ännu mera. Men jag fick inget, jag ska förklara sen varför jag skryter lite här om mina mirakler. Men jag fick till exempel ett änglabesök, och jag fick se både Gud, och jag fick se den andra där nere. Och så fick jag se människor, vänner till mig komma till tro, och några blir helade här och där. Och så sa Gud till mig, tänk på hur ditt liv var de första åren. Och så började jag fundera, oj då, jag var ännu beroende av det där. Jag hade ännu strul med mina föräldrar, sloddade sig på. Jag hade inte förlåtit mig själv. Jag syndade på ganska regelbundet hela tiden. Och så sa Gud till mig ungefär i den här stilen, att mitt verk genom dig är inte beroende av att du är perfekt. Och jag tänkte, oj, men det är ju på något sätt en fördel. Kan jag predika en gång till i alla fall. Alltså, det handlar ju om att vi har ett hjärta som älskar Gud. Och sen möter Guds kärlek oss. Och han på något sätt i sin stora fullkomlighet och hans stora allsmakt, så beslutar sig av att använda syndare som oss. Ja, men då är det bara tack och ta emot. Men tro, kära vän, att vi måste komma bort från det tankesättet att jo, men nu har jag levt dåligt sista månaden, så du kan inte ge kärleken vidare till andra människor. För Gud älskar mig inte längre. Vi ska återkomma till det där om en liten stund. För det tredje, vi behöver förstå att Gud vill det bästa med oss. Tycker den här Johannes han skriver någorlunda ödmjukt så här, att ty sådan han är, alltså Jesus, sådan är också vi i den här världen. Jag känner ibland att han har en väg att gå där. Att sådan som Jesus är, sådan är vi också i den här världen. Och vad menar då Johannes med det? Jag tror att vi behöver leva nära Gud för att vi ska få uppleva det liv som Gud vill med oss. Och sätt det i kombination med att Gud har dels planerat det bästa livet för dig, och dels så vill han det bästa för dig. Så min lätta sån här formel och ekvation till dig idag, det är att älska Gud, så kommer du få det bästa livet. Och sen ska jag gå lite mer in på vad det handlar om att älska Gud. Det är bara inledningen nämligen, och jag ska inte fokusera så länge på den. Jag vill bara konstatera här i slutet av första punkten att världen vi lever i idag har en tendens att göra oss allt annat än lika Gud. Jag vet inte om ni någon gång har observerat det, men jag märkte det med mig själv då jag inte levde med Gud, att jag var väldigt egocentrerad. Jag tänkte bara på mig själv och mina egna på något sätt drömmar om framtiden. Har på ett eller annat sätt att göra med att jag ska bli lite bättre människa och bli rik och så vidare. Så det verkar vara så att har vi inte med Gud i vårt liv här på den här jorden, så tycks det forma oss till någonting som är allt annat än Gud. Så ska vi bli som Jesus, så behöver vi också ta vara på det som Gud har som recept åt oss, och det är nämligen hans kärlek. Och vi ska komma snart in på det, ha lite tålamod med mig. För målet med Gud då, att vi ska ha en rätt bild av Gud, och vi ska inte heller behöva vara nervösa för domens dag, och vi ska förstå att Gud vill det bästa med oss. Det finns då ett problem på vägen. Och det är att vi har en rädsla som styr oss många gånger mera än kärleken till Gud. Och vi tror att vår rättfärdighet är baserad på våra gärningar och allt annat hemskt som den vill göra. Johannes påstår och menar att rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädsla. Vad betyder det? Jo, det betyder att när du och jag får uppleva Gud här idag, och när vi ska be tillsammans sen, så kommer rädsla att drivas ut från dig. Rädsla om din framtid, rädsla om din jobbsituation, rädsla om din sjukdom, rädsla om dina beroenden du kämpar med. Allt det där bara drivs bort från dig när du kommer till Gud. Problemet är att när alla dessa saker inträffar med oss, så har du och jag, och främst jag, en tendens att inte gå till Gud, utan vi går allt annanstans. Och främst av allt gör vi som Jona och gömmer oss bakom en buske och tycker synd om oss själva. Men det löser sällan dina problem att tycka synd om dig själv, om jag får vara lite ärlig här på kvällskvisten. Det som löser dina problem, det är att du ska komma till Gud. Ge problemen till honom och låta dig förvandlas av hans helige ande. Men världen idag, och jag har observerat åtminstone två problemområden hos människorna. För det första så kanske det finns människor som aldrig fått uppleva den här kärleken från Gud, och det är ju en tragik och en tragedi på många sätt. Men jag ser ett annat stort problemområde som du och jag bör ta itu med, och det är att vi har en felaktig bild av vem Gud är och hur vi blir älskade av honom, som fört in oss på en farlig väg där vi varje dag måste bevisa inför Gud att vi är tillräckligt bra för att få ta del av hans kärlek. Alltså jag har observerat, har fört diskussioner sista halvår med ganska många människor. Människor som har varit kristna i över 20 år. Som mitt allt har fastnat in på en väg där man hela livet handlar om att vi måste prestera vår egen frälsning. Frälsning betyder räddning, alltså vår egen räddning till himmelen måste presteras. Och jag är lite rädd här ibland att vi hamnar in på en sån här pre-1500-tals kristendom, där vi tillbaka hamnar in i en sån modern variant av avlatsbreven, där vi måste betala bort våra synder. Där vi på något sätt måste göra någonting för att känna oss godkända och älskade av Gud. Och det gör mig lite nervös och rädd. För jag sitt sista åren, många människor vänner till mig. Senast i sommar fick jag en långt mejl av en vän som har varit kristen lika länge som jag ungefär. Som skrev till mig och berättade att jag orkar inte vara kristen mer, för jag orkar inte leva upp till kraven som finns. Och då menar jag att vi har byggt fel från början. Vi har missförstått vad det handlar om att vara kristen. Och därför måste vi, som jag sa till min vän som är ganska gammal, det ska man inte säga högt, men som är äldre än mig i alla fall och varit kristen så många år. Då sa jag till honom, jag kan hjälpa dig under några förutsättningar. 1. Att du inte läser Bibeln på 1 år. 2. Att du inte ber en enda bön under 1 år. Och 3. Att du inte gör en enda kristen gärning på 1 år. Hur kan en pastor säga något sånt? Jo, jag har en plan. Och det verkar fungera. Och jag sa, du ska inte göra någonting av det här förrän du först upplever att Gud älskar dig. Börjar vi på fel ända så hamnar vi dit ut i skogen förr eller senare, där vi känner att vi bara måste kapitulera inför Gud själv, men vi gör det på felaktigt sätt och vi ger upp istället för att vi säger Gud hjälp mig. För vi kan aldrig förtjäna Guds kärlek. Det går inte. Jag har försökt ibland pressa fram lite svett och tårar, mest svett och någon tår ibland. Men jag känner att det leder mig ingen vart. Utan känner bara när jag kapitulerar inför Gud. Och nu kommer jag till min huvudpoäng och jag är nästan så glad som jag borde ha en dans här framme. Jag ska inte göra det ännu. För lösningen på det här då, och det tycker jag är så otroligt vackert. Och det som Johannes beskriver så oerhört fint. Lösningen lyder att vi älskar därför att han först har älskat oss. Hemeis un agapomen avton hoti avtos heoteos protos egapesen hemas på grekiska. Om jag har några grekiska vänner här. Alltså ett ord där som är oerhört viktigt och som för min del när jag har faktiskt studerat de här varianterna. Det fanns 216 olika som sett, varianter av det ordet lärde mig. Egapesen. Om inte du minns någonting om min predikan, det är inte så många som minns så mycket, så minns nu det här i alla fall. Ordet betyder egentligen en kärlek förutbestämd och fastslagen sedan länge av Gud. I någon form av modern tappning betyder det att Gud för länge sedan bestämde sig för att älska dig, och han kommer inte att förändra sin inställning över det beslutet. Så den säkert, när Jesus och Gud håller på att fundera om de ska skapa jorden och håller på med det en stund, så funderar jag om, men jag beslutar mig för att jag ska älska alla människor hela tiden. Jag kommer aldrig att ändra mig, utan det ska vara min drivkraft. Allt genom skapelsen, genom Noa, genom Abraham, genom profeterna, ända in till Jesus och allt som har snurrat på där efteråt. Så jag beslutar mig för att jag ska älska alla människor med evig kärlek. Samma ord används i Johannes 3:16. Att du så älskade Gud världen. Att det var ett beslut som han fattat för länge, länge sedan. Att han, ja, han sa bara, ja. Samtidigt han skapade universum så sa han, jepp, jag beslutar mig för att jag ska alltid älska varenda människa. Och du och jag, vi behöver förstå det här, att det börjar med honom. Och därför har jag skrivit en liten grej som jag tycker är ganska fint för att vara jag själv som har kommit på det. Att vi ska tillåta att Gud älskar oss. För jag tror inte heller på en sån universalistisk syn på tillvaron eller en väldigt liberalistisk nådeförkunnelse där allting är rätt och hela tiden. Du får jobba precis vad du vill och allt är ve och fasa nästan, eller det är just det vad det är. Utan vi tror på att det är som den förlorade sonen eller den återfunne sonen. Så står det om att han får sin väg och så försökte han på egen hand och vet hur det gick. Det gick inte alls någon bra, han slutade bland svinen där och önskar att han skulle äta det svinen åt. Typ den lägsta formen en jude kunde göra på den tiden. Och står det bara att han kom till besinning. Han på något sätt, boom, sen slog glödlampan över sitt huvud. Så kom han på att, ja men eventuellt kan det vara en god idé att fara hem till min pappa där det alltid finns mat. Och det är också en sida, en på något sätt en sanning som du och jag måste förstå. Att det går inte bara att leva som där och tro att allting löper bra, utan Gud har gett oss en väg. Och den vägen att följa Jesus och uppfylla den heliga ande och på något sätt bara veta att det bästa med mitt liv är att följa honom. Men det som händer sen när mannen beslutar sig att gå hem, gör det att pappan ser sin smutsiga son. Han kommer direkt från svinen. Så inte hade han hunnit byta om, han har knappast andra kläder heller. Och står det, han omfamnar honom, han kyssar honom. Han ger nya kläder, så den ring på hans finger och ordnar värsta festen. Så Gud har ju ett recept, om vi får använda en sån terminologi, för oss hur det här fantastiska livet kan upplevas med Gud. Jo, det är först att vi ska få en känsla av att jo, men Gud älskar mig. Vi måste förstå det, att jo, men det finns kanske ett liv som är bättre än det livet som jag försöker leva. För det andra så måste jag förändra mitt liv och det som kallas omvändelse. Jag går ditåt, men Gud är där. Då kommer jag på, oj, jag behöver Gud. Ja, men då kan jag inte fortsätta gå ditåt. Jag måste vända om. Alltså en fin djup bild. Och så går jag till Gud. Vad händer sen när jag kommer till Gud? Jo, det står att han tar bort mina smutsiga kläder. Vad betyder det? Jo, det betyder att jag behöver en ny klädsel. Vad betyder det? Jo, det betyder dopet. När man kommer till Gud, så vill han ge han, det här är hans recept alltså. Vi får en upplevelse att jag behöver Gud, vi vänder om mot Gud. Gud säger, jo, men för att du ska uppleva det fantastiska livet behöver du döpa dig till Gud. Och de nya kläderna symboliserar dopet i Kristus. Så det är ju på något sätt receptet som Gud har för oss hur vi kan få uppleva hans liv. Men framförallt, så som jag ser det, så vi fattar det här, att det, vad vår del är, att vi tillåter att Gud älskar oss. Det finns ett bra ställe i Saltaren som det står att vi ska vänta på Gud. Jag tycker om det där. Jesaja säger ju där också att den som väntar på Herren, han får ny kraft. Och ibland tror jag att vi ska bara slappna av, kära vänner, och bara säga, Gud, nu väntar jag på dig. Älska mig. Och så lägger du ner alla prestationer, alla krav som kanske du upplevt den från barnsben hemifrån. Du, samhället kanske har format dig hit och dit. Och så slänger du bort och säger bara, Gud, Herre, nu tillåter jag att du älskar mig. Och så gör han det. Han gör alltid det. Och jag på något sätt fann det med Johannes också, som skriver både brevet och han skriver lite andra saker också. Nämligen Johannes evangeliet. Att Johannes hade på något sätt förstått det här, tror jag, först av alla lärjungar. Den här kärleken från himmelen, från Jesus. Han beskriver sig, jag tyckte ibland att han var ganska frimodig och på något sätt. Ibland funderar man, hade alla koppar i skåpet. Han skriver så att han var den lärjungen som Jesus älskade mest. Och tänk att skriva en sån sak. Men jag ser det på något sätt över Johannes liv. Speciellt den här, ska säga, största utmaningen som inträffade alla lärjungar. Det är förstås när Jesus ska avrättas. Vem är där i korset? En enda lärjunge, Johannes. Och det tyder på att han har fått uppleva Guds kärlek. Att det fanns någonting som han hade mött, som han hade förstått, som han hade tillåtit att han skulle få ta del av. Därför är den här svåra utmaningen, som säkert var den största krisen som de hade upplevt. De hade ju tänkt att han skulle bli värsta kungen där och ta över Israel och breda ut riket. Men trots att de här utmaningarna inträffade så drogs inte han bort från Jesus, utan han drogs närmare honom. Och du ska tänka på det när dina stormar och svårigheter som inträffar dig ibland. Så har du upplevt honom, så kommer du aldrig vika åt sidan, varken åt höger eller åt vänster. Utan du kommer bara märka att Guds kärlek är där och leder dig igenom allting. Jesus blev tillfrågad en gång på faktiskt några parallellställen, bland annat Matteus 22. Att vad är det viktigaste budet? Och Jesus svarar så här rakt på sak. Älska Gud, och egen sammanfattning av det. Älska Gud, älska dina medmänniskor, älska dig själv. Det intressanta då med det ordet älska, det är att samma ord används här då igen, agape. Det betyder att vi ska älska Gud med den kärlek som Gud har älskat oss med. Vi ska älska våra medmänniskor med samma kärlek som Gud har älskat oss med. Och vi ska älska oss själva med den kärlek som Gud först har älskat oss med. Vi ska inte försöka pressa fram en kärlek mot Gud och tro på något sätt att jag måste ha de här 12 stegen som man gör i vissa kretsar innan man på något sätt kan känna sig accepterad och älskad. Utan Jesus säger du ska älska Gud med den kärlek som han ger till dig. Och där på något sätt smyger vi in på den sista punkten som jag kallar resultatet. Och så konstaterar jag att vår kärlek från Gud börjar styra våra liv. Och jag börjar konstatera också att när vi har fått möta hans kärlek så börjar vi automatiskt också älska människor runt omkring oss. Johannes konstaterar ju att den som älskar Gud ska också älska sin broder. Men det som är så fantastiskt med kristendomen och med hela det finurliga paketet som Gud har gett oss, det är att när vi får möta hans kärlek så behöver man inte tänka på att man gör goda gärningar. Man gör dem av sig själv. Jag tycker om den här bilden av Petrus i Apostelgärningarna 5. Så går han omkring och så faller skugga på människor så blir de helade. Och jag har ju sagt det förr, men enda oron i det fallet är ju bara att det ska bli molnigt. Och jag tänker ju att det är ett sånt kristet liv som allting handlar om. Att vi är så fyllda med hans kärlek. Att den, oavsett om vi tänker på det eller inte, så blir människor, så blir du och så blir Gud själv välsignad av dig. Vi går inte att fundera, oj, nu har det gått 3 veckor sedan jag ens tog upp min bibel. Utan vi gör det av oss själva. För jag tänker så här, jag vet att det är lite konstigt i min tankevärld ibland. Men jag tänker så här att läsa bibeln, att be, att göra goda gärningar, det är mitt tack till att Gud älskar mig. Det är mitt på något sätt främsta tack till Gud. Jag känner inte, oj, nu måste jag göra det här, måste jag göra det där. Ibland känner jag så, ibland måste man ha lite spark i bakändan för att få igång den här lata kroppen jag besitter mig i. Herre, varför? Det finns där ibland och spökar. Men jag upplever också de gånger där jag bara känner att Gud älskar mig. Hela min förberedelse idag när jag tänkte att jag skulle vara väldigt from och vis och studera ännu mera. Så bara utmynnade egentligen bara en bön. Herre, älska mig. Älska mig. Så jag kan älska vidare. Jag tänker så här. Mycket jag tänker idag märker. Att när vi är och fungerar tillsammans med Gud. Och jag till exempel ska uppmuntra någon. Så känner jag hur det är att Gud ger mig ett paket med 10 välsignelser. Och säger han till mig, Anders, ge 5 vidare. Men behåll 5. Så jag känner så här. Och det är bara min erfarenhet. Att när jag uppmuntrar någon så blir jag själv alltid väldigt uppmuntrad. När jag välsignar någon så blir jag själv lite välsignad. När jag predikar så blir jag ibland välsignad. Men alltså, jag känner att det är fått som gåva, som Jesus säger, så ska jag ge vidare som gåva. Men vi måste ju först få någonting från Gud innan vi kan ge någonting vidare. Och vi går många gånger den andra vägen, att vi ska göra någonting för att få någonting från Gud. Men allting måste börja med Gud. Så kära vän, har du inte upplevt den här kärleken som din inre drivkraft? Låt idag vara dagen du får bara fyllas med den heliga ande. Du verkligen får uppleva det här fantastiska livet som bara handlar om honom och så lite om dig. För det roliga är att allt det som du har fasat för att du måste göra, du, kan det hända att du får göra det av nåd efteråt också. Men alla de här kraven på något sätt bara minskar bort. För det handlar inte om att du ska vara fullkomlig, fast nu står det på ett sätt, var ni fullkomliga som Gud är fullkomlig. Men det handlar om att vi är det i honom. Jag har arbetat mer än de andra, men inte jag utan anden som lever i mig, menar Paulus. Och han säger en liten enkel bön idag, att hur ska man, vi skulle tillåta att Gud älskar oss? Att vi ska få dö bort ifrån lite sån här lagisk religiositet som på något sätt driver oss många gånger och paralyserar oss och ger oss bara ångest och tror hela tiden att Gud är arga på oss. Att vi på något sätt får slänga bort det där och istället låta oss uppfyllas av den heliga ande. För det bästa sättet för dig att få uppleva Guds kärlek är bara att bli fylld av den heliga ande. Och vad betyder det? Jo, det betyder att Gud själv får ta över ditt liv. Och när Gud tar över dig så kommer du börja älska dig själv mer. Du kommer börja älska Gud mer. Du kommer älska dina medmänniskor mer. Till och med dina fiender om det är riktigt illa ställt. Och det är inte så farligt med det heller. För jag har haft många fiender som inte älskar så många gånger. Men om jag ska försöka mig på en sammanfattning. Så talar jag i början om målet. Och det är målet som du ska försöka tänka över ditt liv. Att har du en rätt bild av Gud? Är du rädd för döden? Förstår du att Gud vill det bästa med ditt liv? Sen talar jag kort om problemet, och det är att religionen och vår rädsla många gånger börjar styra oss mera än kärleken som vi har både till men främst från Gud. Lösningen, och vad är det fantastiskt att vi älskar därför att han först älskat oss. Och det här agapesen som betyder att han för länge, länge sedan har bestämt sig för att älska oss. Att oavsett hur arga är på solen så brukar han ändå stiga upp varenda dag. För att det är en väldigt fin bild. Men det betyder alltså, jag kan ju, mitt känsloliv påverkar inte solens uppstigning, har jag observerat någon gång. Och på samma sätt, om Gud har bestämt sig för att älska mig, så påverkar inte mina känslor det beslutet överhuvudtaget. Så vad kan jag göra? Jo, jag kan ta emot. Eller så kan jag välja att inte ta emot. Sen kopplar vi ihop det lite med omvändelsen, som betyder att vi ändå måste vända om för att få tag på det här livet. Vi går mot Gud. Gud ger oss nya kläder, det är dopet. Vi stiger upp till det nya livet. Vi får ringen på vårt finger, det är den heliga ande. För ringen betyder att man fick auktoritet, man fick det sigilla i familjen. Man hade rätt att bestämma. Man fick en del av familjen till sig igen. Och det är också, ringen betyder att du får den heliga ande som signalement över ditt liv. Du får en auktoritet, du blir någonting väldigt bra. Och sen till sist, så när vi får möta den här kärleken, så börjar Gud och hans kärlek påverka dig och din omgivning. Men det tycker jag bara är bonus. För det viktigaste är att du får uppleva att Gud älskar dig. Om du inte gör en enda gärning i ditt liv, det är inte så stor skillnad. Det viktigaste är att Gud älskar dig. Paulus menar i 1 Korintherbrevet 13 att om vi saknar kärlek, så är det inte så stor skillnad om vi har syner och vi gör under och tecken och talar i tungor och har oss. Men om vi saknar kärlek så vinner vi ingenting. Så kära vän, vi måste först börja med att du tillåter att Gud får älska dig med hans eviga kärlek. Jag skulle vilja be idag en stund, om vi kan ta ett litet eftermöte som det heter på den gamla goda tiden. Jag ska på något sätt bara få, jag skulle vilja be för dig och befria dig från lite felaktiga tankeställningar. Och det, jag skulle på något sätt vilja att du som... Jag tror ändå det finns ganska många av er, av oss här inne som har kämpat de här felaktiga tankegångarna att Gud egentligen inte älskar dig på riktigt. Jag skulle på något sätt om möjligt få lägga en ny grund i ditt liv. Fast föda tål den ännu inte, påstod. Stod det, och jag minns inte om det var Hebreerbrevet. För mjölk måste ni ha. Jag hade förmånen att vara barnvakt igår, som eventuellt någon såg på Facebook. Och då fick man ge lite mjölk där två gånger under den dagen. Och på något sätt göra någon träning där av någon form. Och på något sätt märkte jag att det lilla barnet kan ju inte slänga i sig en hel hamburgarportion. Man får börja med mjölk, man får börja med de här grundläggande sakerna innan på något sätt livet kommer igång och man får en så konstiga föreställning om att hamburgare är bättre än mjölk. Och jag tänker så här, att många av oss, vi ska inte hålla på med så jättemycket innan vi förstått av att ha mjölken i vårt liv. De här grundläggande sanningarna. Så du och jag, vi behöver fatta att Gud älskar oss. Vi behöver fatta, vi behöver uppleva det, att Gud älskar oss. Och låt oss inte göra så jättemycket annat för vi får den här upplevelsen. Och pastorn för hela församlingen fördärvet. Ingen gör någonting här efter nästa möte, men det är ganska dåligt ställt med församlingen. För det betyder att ingen förstår att Gud älskar dem. Och så illa är det ju inte. Men jag skulle be en bön om jag kan få upp någon som klinkar på lite bättre än vad jag gör. Typ alla av er. Så skulle jag be en, ta en stund där vi ska be tillsammans. Och vi har ju många fantastiska förebedare i församlingen. Så jag skulle be att du ska få uppleva en befrielse idag. Från det här religiösa tankemönstret som jag tror har fört dig ibland på lite felaktiga vägar. Som har fått dig att kämpa med lite saker i onödan. Och jag skulle vilja att du ska få uppleva den här befrielsen som Gud vill ge dig. Att du ska på något sätt bara tillåta att Gud älskar dig. För jag har märkt i mitt liv att när jag får uppleva hans kärlek så faller många saker på plats för mig. När än en gång får på något sätt min hjärna inställd på oj, det handlar om egapesen, nämligen att Gud älskar mig. Han har bestämt det för så länge sedan att han älskar mig. Han kommer inte att ändra åsikt överhuvudtaget. Jag förstår inte alltid varför, men C.S. Lewis sa att våra känslor får aldrig styra vår Guds bild. För om känslorna får till höger och vänster så ändrar det inte vilken inställning Gud har för oss. Så nu ska vi be till Jesus tillsammans. Herre Jesus, du ser mina vänner som är samlade här idag. Du ser människor som har kämpat med dåligt självförtroende så länge, som har tappat hoppet, kommer någon gång att reda ut sig.